I tro byggde Noa, uppfylld av helig fruktan, en ark för att rädda det sina. Sedan han fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Tror du på Gud? En något skeptiskt ställd fråga som jag fick av en 17-årig tjej häromdagen när jag besökte en gymnasieklass. Tror du på Gud? Kanske den mest självklara, men samtidigt oväntade fråga att få. Självklar eftersom det fanns en genuin nyfikenhet och något nästan exotiskt i frågan. Här, någon som kanske faktiskt tror på Gud, någon att ställa mina frågor till. Oväntad, då jag hade på mig min pastorsskjorta när jag var på skolan och besökte. Och bara det borde egentligen göra frågan onödig att ställa, eller hur? Det är väl självklart att jag tror på Gud om jag arbetar som pastor. Jag tvekade dock inför mitt svar. Något som jag tror att både hon och klassen märkte. En tvekan, inte inför om svaret skulle vara ja eller nej. Frågan är ju egentligen den enklaste i världen för mig. Svaret är ett självklart ja. Men faktum är att frågan egentligen inte är så enkel. Det är en svår fråga i att ett enkelt jakande svar på hennes fråga svarar då på en massa andra frågor som ligger i hennes fråga, men som hon inte ställer. Svarar jag ja direkt sådär, så svarar jag samtidigt ja på hela hennes fördomspaket, som hennes skeptiska inställning till vad det innebär för henne att tro på Gud. Och det är frågor som jag kanske inte vill svara direkt ja på. Skulle mina 45 minuter med de här eleverna räcka för att reda ut att egentligen så är frågan mycket mer intressant än svaret? Självklart svarade jag ja på frågan. Jag kan ju inte annat. Det vore lögn annars. För det är klart att jag tror på Gud. Jag kan ju inte vara pastor annars, berättade jag för dem. Och det vore ju kanske direkt tjänstefel att i den situationen ändå inte svara ja. Jag försökte, men troligen så hann jag nog inte fram under lektionen att nå hela vägen fram och förmedla det jag egentligen vill förmedla, att frågan är mycket mer intressant än svaret. Jag ville svara, vad menar du med frågan? För det är egentligen bara en fråga som du kan ställa till dig själv. Ställer du frågan till någon annan så avkräver du ett svar på om den personen tror på den gudsbild eller den definition av Gud som du själv har. Hon ville ju veta om jag tror på en magisk gubbe som knäpper med sina fingrar och på 7 dagar skapar världen. Hon säger inte det. Men jag hör det och upplever att det är så frågan är ställd. Och jag kan inte annat än att svara ja, för att sen ändå försöka hinna reda ut hur min gudsbild ser ut. Och hur jag förhåller mig till de olika skapelseberättelserna vi har. Både den bibliska, men också den naturvetenskapliga, som jag är oerhört fascinerad av. Och som jag fick dela med de här eleverna. Brottningskampen däremellan. Och kanske att det inte är så stor brottningskamp alla gånger. Men det skulle ju kanske egentligen vara att svara nej på hennes fråga. Åtminstone så som hon ställde den från början. Tror du på Gud? Nej, inte enligt den definitionen du har om mig som gudstroende. Och så kanske jag får svara både ja och nej på frågan. Därav min tvekan. Tror du på allt som står i Bibeln? Det var nästa fråga. Och så börjar hela proceduren om i mitt huvud. Ni kanske har varit med om det själva någon gång tidigare. Vad betyder den frågan? Återigen, frågan är ju mer intressant än svaret. För mig så är frågan det här om jag tror på Gud. Alltså med den definitionen om jag tror att Gud finns. Tror jag att Gud finns? Det är för mig en ganska irrelevant och något ointressant fråga faktiskt. För svaret på den frågan säger egentligen ingenting om mig och mitt liv. Frågan som jag önskade att hon skulle ställa och som är mycket mer intressant tycker jag är: vem tror du att Gud är? Har du en relation till Gud? Hur ser den ut? Vad betyder den för dig? Hur påverkar den ditt liv? Då kan vi börja prata om vad tro på Gud är. På riktigt. Vad det får för konsekvenser i mitt liv. Vad det får för konsekvenser för människors liv. Hur det påverkar och förändrar samhället och världen runt omkring oss. Jag gjorde mitt bästa för att styra samtalet dit. Emellan alla andra frågor om jag tror på det eller det. Om jag som pastor får lov att göra si eller så. Frågor som jag väldigt gärna svarar på förstås. För det är ju frågor som eleverna bär på. Men i alla dessa frågor så ligger det ju egentligen en längtan efter något annat. En längtan efter att förstå vad en tro på Gud innebär. De kanske inte har verktygen eller kunskap för att veta hur man ska ställa de frågorna. Men å andra sidan, det var ju därför jag var där. För att samtala med dem och försöka hitta de rätta frågorna. Hebreerbrevet. Jag har aldrig predikat över en text från Hebreerbrevet förr. Så det är lite spännande. En ny premiär. Det är en väldigt speciell bok i Bibeln. Den kallas för ett brev. Men har egentligen inga markörer som antyder att det skulle vara ett brev egentligen. Den har stundtals i historien räknats som ett brev författat av Paulus. Men idag så är det, och under ganska lång tid den senaste tiden i historien, så är det ingen som räknar in den bland Paulus brevsamling. Utan den står liksom lite för sig självt. Hebreerbrevet är en av de sista böckerna. Tillsammans med uppenbarelseboken som fick sin fasta plats i det vi idag kallar Bibeln. Det är egentligen först på 300-talet som den får en fast ställning. Innan dess hade den hoppat in och ut ur de olika kanonprocesserna som det kallas. För att försöka formera en gemensam text som kyrkan skulle förhålla sig till. Det vi nu kallar för Bibeln. Den har dock genom sin väldigt unika presentation av Jesus haft en väldigt stor betydelse för kyrkans lära om Kristus. Ursäkta. Men har haft en väldigt unik betydelse där. Så det är mitt boktips för veckan att läsa Hebreerbrevet. Det tar inte lång stund. Det som jag tycker är särskilt intressant med Hebreerbrevet dock, det är ju adressaterna. Om man vill veta någonting om någon bibelbok så är det oftast väldigt intressant att titta. Vem är det skrivet till? Det kan hjälpa en att förstå mycket av innehållet. Innehållet handlar ju mycket om att ställa Jesus i relation till judiska företeelser. Religiösa företeelser. Och den tar upp ämnen så som att Jesus är större än Mose. Jesus är överste prästen före alla andra överste prästerna. Med mera. Det är därför lätt att tro att det skulle vara skrivet till ett judekristet sammanhang. Eller rent av ett helt judiskt sammanhang. Som någon antingen försöker konvertera. Eller åtminstone hävda Jesus särställning. Inom den judiska tron. Som faktiskt den kristna kyrkan var en del av under en betydande del i början. Men det finns andra tankar och teorier om vilka de första läsarna av Hebreerbrevet var. Kanske de inte alls var judekristna. De kanske var hedna kristna. Alltså inte judar från början, utan kristna med romersk-grekisk bakgrund. Men som under tider av förföljelse av antingen både judar eller romare börjat fundera på att gå till synagogan istället. För att helt enkelt bli judar och istället då kunna undkomma förföljelsen. De funderar alltså på att överge sin tro för att något annat känns mer logiskt och förnuftigt just nu. Det får mig att tänka på hur det är idag. Där ganska många i vårt samhälle har övergivit tron för att något annat känns mer rimligt och logiskt. När jag då tänker på det något skeptiska förhållningssättet som den här tjejen och flera av hennes klasskamrater hade när hon ställde frågan om jag trodde på Gud, så får jag lite samma känsla. Det brevets författare gör är inte att gå emot den rädslan och den flykten och hävda att de gör fel. Nej, det författaren gör är att visa att även om ni konverterar till judendomen så undkommer ni inte tron på Jesus. Därför att Jesus i Hebreerbrevet har en särställning. Där Jesus är större än Mose. Större än den överste prästen. Och Jesus ställs i relation till både änglar och till offret i templet. Och allt som är själva upphovet till tro överhuvudtaget. Det går alltså inte att undkomma Jesus ändå, menar Hebreerbrevets författare. Samma sak vill jag försöka förmedla till människor som jag möter. Som har den här skepsisen till tro, den här sekulära skepsisen. Inte minst kanske från ett naturvetenskapligt perspektiv. Och mitt svar till den här tveksamheten är att tro först och främst inte handlar om tro på existens eller en förklaring om hur världen ser ut och fungerar. Utan tro handlar om relation och meningsfullhet i livet. Berättelsen om Kain och Abel som den här texten i Hebreerbrevet nämner, det är egentligen en ganska märklig berättelse. Kain som brukade jorden bar fram en offergåva till Gud. Men av någon anledning som vi inte får veta, om man läser det i första Mosebok, så dög den inte i Guds ögon. Abel däremot, som var herde, han bar också fram en offergåva till Gud. Och Gud såg med välvilja på hans gåva. Varför kan man undra? Varför dög Abels gåva och inte Kains? Visst, Abel ger av de finaste delarna från de finaste djuren. Vad Kain ger, det vet vi inte. Det kanske var de finaste grödorna. Eller så var kanske det var de sämsta. Vi vet inte. Men det Hebreerbrevet säger om texten är att Abel gjorde det i tro. Det vill säga att Abel gjorde det i relation till Gud. Eller i sökandet efter att ha en gemenskap, att ha en relation till Gud. Vidare nämner den här Hebreerbrevstexten Henok, som också är en lite märklig figur i det gamla testamentet. Finns med tidigt. Vi får inte veta särskilt mycket om honom överhuvudtaget. Han är Noas farfars far. Det får vi veta. Han blir 365 år gammal. Och är den första människan som inte dör. Utan gör någon slags himmelsfärd. Eller vad vi skulle kunna likna det vid. Om honom så står det i släkttavlan över Adams släktingar i nedstigande led som slutar med Noa. Men det står en sak till om Henok som det inte står om någon annan i den här släkttavlan. Det står att han hade gemenskap med Gud. Det står att han hade gemenskap med Gud och sedan togs han härifrån av Gud. Där grundberättelsen i första Mosebok om Henok talar om att han har gemenskap med Gud, så väljer Hebreerbrevet att kalla det tro. Att Henok hade tro på Gud. Tro är relation. Tro är gemenskap. Tro är tillit. Berättelsen om Noa, som är den tredje figuren som nämns i den här, eller personen som nämns i den här texten, det är också intressant. Ni har säkert hört, de flesta av er hört berättelsen om Noa många gånger. Vad är det den berättelsen vill säga egentligen? Det är väldigt vanligt att den används i söndagsskola och barnkyrka. Kanske för att det är kul med alla djuren. Barn gillar djur. Och båtar. Stora arken. Det häftiga regnet. Det fungerade på mig när jag var liten. Jag ville bli båtbyggare och bygga Noas ark 2 när jag var 4-5 år. Men egentligen så är det ju en ganska svår berättelse och ganska obekväm på många sätt. Svår att ta till sig för oss idag. Gud låter ju nästan hela mänskligheten dö och räddar endast en familj. Det rimmar ganska illa med den här goda och barmhärtiga gudsbild som vi ofta använder oss av idag. Men i berättelsen så verkar det inte vara något problem alls. Det är ingen som reagerar eller ifrågasätter att Gud ska göra detta. För så såg gudsbilden ut när berättelsen nedtecknades och var levande. För poängen med berättelsen är att hur ond världen än ser ut så överger inte Gud oss. Gud upprättar ett förbund med Noa, en gemenskap med honom och hans familj och alla hans ättlingar. En gemenskap, en relation mellan Gud och människa. En ömsesidig tro där Gud ger ett förbund och ett löfte till Noa att detta ska inte hända igen. Jag har tro på er människor. Och Noa har tro tillbaka. Tror du på Gud? Har du tro på Gud? Har du gemenskap med Gud? En relation, en tillit. Är Gud en del av ditt liv och din vardag? Frågan är lika enkel som den är svår. För vem är det du har en tro till? Vem är det du har tillit till? Vem är det du har en relation till? Frågor som på något sätt definierar vad din tro är och hur den ser ut. Jag skulle vilja uppmana dig att våga ta dig tid att reflektera över det. För det är när du själv börjar finna svaren för vad din tro betyder och vad den innebär för dig som du kan förmedla och dela vad tro kan betyda för någon annan. Berättelsen om Noa är också en berättelse om vad vi kan åstadkomma med vår tro. Nästan vad som helst. Mikael pratade om att flytta berg. Och jag gjorde en ny reflektion när han sa det. Jag har alltid tänkt att det är Gud som ska flytta det där berget. Om vi har tro som ett senapskorn så kan vi flytta berg. Då har jag tänkt att det är Gud som flyttar berget, men det står det ju inte. Om du har tro som ett senapskorn så kan du flytta berg. Det är vi som ska flytta berget. Det är rätt häftigt tycker jag. Det finns egentligen inga gränser för vad vi kan åstadkomma tillsammans om vi har tro. Noa med sin familj, de bygger detta jättebygge i tro och gemenskap. De är inte många, de har enkla verktyg och bygger en oceanångare i stort sett. Det står som förebild av vad vi som troende gemenskap kan göra om vi bara har tro tillsammans. Tror du på Gud? Kom och var med och se vad vi kan göra för världen tillsammans. I gemenskap, i relation med varandra, i tro på Gud.